Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Pa. Hallå, hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till årets sista avsnitt av Hockeypuls podcast. Ja, så är det faktiskt. Men jag kan lova er att det är långt ifrån något upplopp vi befinner oss på just nu i podden. För det är flera gästepisoder inplanerade för 2021 med många spännande gäster. Men frågan är om någon är lika energisk, sprudlande, glad och har en sån smittsam, euforisk vibe som mannen ni nu ska få lyssna till. Nämligen Erik Granqvist. Varmt välkommen till podden, Erik.
Tack, Adam. Äntligen får jag vara med. Jag har avnjutit alla avsnitt. Precis innan du ringde så lyssnade jag på Garpenlöv när han berättade om Larionov och Makarov. Så att jag rös här på hotellrummet. Jag bor ju här på Clarion. Vi håller på med junior-VM just nu som är vinterns hockeyhöjdpunkt för mig. Och jag hoppas att vi kan på något sätt göra det här till en mysig timme tillsammans. Vi har jobbat ihop för några år sedan på MTG som det hette då. Nent heter det ju nu. Och jag vill börja med att gratta till succén med podcasten här och alla fina artiklar och krönikor som du gör på Expressen.
Ja, vad snäll du är. Men Erik, det kanske blir lite 90-tals nostalgi här i avsnittet också. Det hoppas jag i alla fall på att vi ska landa i någon gång här.
Ja, det kan det bli mycket. Alltså, du bestämmer själv, Adam. Jag pratar ju ganska mycket. Jihde försöker ju sparka mig på smalbenen. Han hälsar Niklas så mycket också förresten. Men i Viaplay Hockeys podcast, då får jag ju ibland prata lite grann om Jarmo Myllys och sådana här 90-talshistorier. Men han går ju vidare till nästa ämne, för vi får inte fastna för mycket. Så du är helt friställd. Vilka frågor du vill, och jag hoppas det blir mycket fördomar för den delen gillar jag i din podcast.
Ja, vi är inte riktigt där än, men jag kan säga det till alla lyssnare att jag har aldrig haft så många fördomar om en gäst som om Erik Granqvist. Vilket lovar gott, tycker jag. Och jag står här
alla med... stämmer.
Ja, alla stämmer. Och jag står faktiskt vid poddmicken och jag ler lite innan vårt samtal har inletts på allvar. Och jag tycker att det är ett väldigt gott tecken. Men Erik, du nämnde ju det. Du är aktuell just nu med JVM-sändningarna som ni gör på Nent Group. Formidabelt arbete som alltid när ni producerar ishockeysändningar. Men jag tycker att vi tar ett litet historiskt perspektiv här. Du får ta på dig de glasögonen. Och jämföra lite juniorkronorna vi ser 2020-2021 i den här turneringen, men jämfört med det kanske senaste decenniet, för jag gillar ju att prata trender i svensk ishockey. Och du som sitter på expertstolen, vad känner du egentligen om svensk juniorhockey här de senaste åren?
Ja, trenderna, jag skulle vilja gå tillbaka nästan 10 år till, alltså strax efter millenniumskiftet där, när det gick kräftgång, det var inga resultat och man gjorde den här stora juniorutredningen, Tommy Bostedt, Anders Hedberg och väldigt många kloka hockeymänniskor satte sig ner och brainstormade och tog ut en ny riktning för att få fram mer juniorer och få bättre resultat då. Och det har vi ju sett frukten av under så många år med russinet i kakan då 2012 när Mika Zibanejad gjorde sitt klassiska mål där mot Ryssland i övertid. Johan Gustafsson hade gjort en otrolig räddning med 30 sekunder kvar där innan förlängningen skulle börja. Men varje år som går så kommer det bättre och bättre utbildade spelare, och det är ju tack till alla ungdomsledare som tar hand om de här oslipa diamanterna som väljer världens roligaste sport. Och det här utbildningspaketet som jag refererar till, som är ett levande dokument som hela tiden blir bättre och bättre, tar ju hand om de här unga, både killarna och tjejerna som vill älskar hockey och som vill bli bättre, och det är ju alla aspekter av att bli en professionell hockeyspelare som de drömmer om här, och de vi får se i junior-VM, det är ju absoluta eliten av den här tratten, och det hela bygger ju egentligen på att man ska lära sig åka skridskor, man ska få en funktionell teknik och en spelförståelse som sen accelerera när man kommer upp och det blir mer elitsatsning in mot hockeygymnasiet. Och det är ju de här samlingarna, russinläger och så, som de flesta känner till, när man samlar toppen i varje årgång som sen då ska mäta sina förmågor. Och ett bra exempel är ju U18-VM där med Raymond och Holtz i spetsen, Alnefelt i målet, som tog sitt historiska guld i din hemstad Övik.
Exakt.
Vilket ju var helt otroligt, och det är den årgången nu vi ser då som ska försöka ta det tredje JVM-guldet för Sverige, juniorkronorna. Men det har ju varit så otroligt speciellt år med coronan, så att jag svävar ut lite grann egentligen från din fråga, men det man ser i alla fall är att spelarna kom ju tidigare in i SHL nu, även borta i NHL som vi sänder med Nent Group. Men om vi tittar hemma i Sverige så kommer de ju och kan göra skillnad, och tränarna vågar spela dem för att de är så pass välutbildade och tar så stort ansvar i spelet. Så det är en väldigt glädjande utveckling, tycker jag, att vi får se de här unga spelarna. Både, vi har ju sett William Eklund, Lillfimpen, som har varit magnifik i tyvärr kunde inte han komma på grund av corona, fick han ju inte åka, men just Raymond, Holtz har ju båda de två varit bra i Frölunda respektive Djurgården. Men så finns det ju flera andra. Vi har sett Elmer Söderblom göra ett fenomenalt mål mellan sina egna ben upp i bortre krysset. Höglander i fjol, som bodde granne med oss i Ängelholm och spelade med kidsen på gatan inlines, sin passion för spådanidrott, och gjorde en sorro då på gatan. Jag har sett honom göra det massor med gånger. Vi har sett honom göra det i Rögle också, men han gjorde ju det då mot Finland i premiärmatchen där i junior-VM. Så,
men du Erik, den här, jag gillar att du nämner den inriktning som förbundet tog där i början av 2000-talet, och att det är det vi ser resultatet av här de senaste årgångarna, och vi pratade det senaste decenniet. Och det är också det här svenska backundret har man ju pratat långt och mycket om. Och det finns ju en kille som heter Erik Karlsson som kanske revolutionerade spelet där borta i NHL, och dagens backar vi ser, det är ju egentligen en efterhärmning av vad Erik Karlsson är för typ av back. Men när man riktar in sig på ett visst område så kanske det finns vissa som hackar efter lite, som inte riktigt når den nivån. Ser du någonting i svensk ishockey där det finns en enorm utvecklingspotential, och där du ser att man kanske från förbund och klubbar skulle sätta in vissa punktinsatser för att förbättra helheten?
Ja, absolut. Och det har ju Garpenlöv pratat om många gånger, och han är ju mycket fadern i den här målskytteskolan som jag också brinner mycket för. Jag är ju målvaktstränare och videocoach. Framförallt det har ju varit mina specialinriktningar när jag har jobbat i bland annat Rögle, Färjestad, men även Tre Kronor då som coach. Och som målvaktstränare, då vet man ju att där kan man ju vända 180 grader, vilket många gör, så även Garpelöv, att man tar med sig det som målvakten har problem med, det ska ju utespelarna använda sig av. Och därav kommer ju den här målskytteskolan med skott tillbaka mot strömmen, att man lär sig prickskjuta. Vi har sett Noel Gunler, vi har sett Alexander Holtz, kan bli förebilder för unga killar och tjejer nu, hur de har stått och nött och nött och nött hemma på skottrampen, på gården, runt träningarna. De älskar att göra mål och hitta de här luckorna som är svåra för målvakterna.
Tror du att det här kanske gör att det blir en forwardsboom inom några år?
Ja.
Här?
Det var det jag skulle komma till, att vi har ju sett en målvaktsboom, Henrik Lundqvist, som har varit en förebild för alla målvakter i stort sett i flera generationer, med sin karisma, med sin seriositet och med sin förmåga att vara helt makalös bra när pressen är som störst. Niklas Lidström, som var förebild för hela det här svenska backundret med Hedman, Oliver Ekman Larsson, Klingberg, Erik Karlsson som du nämnde. Och sen skapar man då förutsättningar, backar ute i klubbarna. Alla de här jag nämnde nu, de har fått göra misstag. De har fått försöka spela sig ur situationer. Så det är viktigare att de här unga spelarna, när de är 8, 9, 10, 11, 12, upp till de är juniorer, att de får testa saker, gå utanför sin komfortzon, och även om det blir fel ibland, ibland förlorar man matchen, men det gör ingenting, för det viktiga är att man vågar försöka och därigenom blir bekväm i obekväma situationer. Och det målskytteskolan med Garpelöv med flera efterlyser, att när man jämför förmågan som nordamerikaner till exempel har i sitt skytte och i sin attack in mot målet, där har vi ju svenska mycket att lära, och de har ju gjort stora insatser. Jag har själv varit med på fortbildningar som Svenska ishockeyförbundet har gjort när det gäller just målskyttet, för att alla de här yngre spelarna som älskar hockey ska få en bra utbildning.
Förlåt att jag avbryter här, Erik, men vad innebär stora insatser? För nu måste du förklara för lyssnarna, okay, som kanske inte är involverad i den dagliga hockeyverksamheten som vi ser runt om i landet.
Jättebra. Stora insatser, det finns ju 11 hockeykonsulenter ute i landet, och de har ansvar för olika län. Så allt nytt kursmaterial, om vi säger det målskytte, det lär sig ju hockeykonsulenterna utan och innan, och sen åker de ut. Nu i år har det varit via Zoom vissa gånger på grund av corona, men annars åker man ut, och så blir det sådana här regionala träffar där man kan anmäla sig. Och jobbar man som ungdomsledare i svensk ishockey, då ska man ha en viss form av tränarkompetens för att få vara med och leda på isen, och den typen av fortbildning sker hela tiden, och otroligt många nyfikna engagerade ledare som då får ta del av det här materialet, och sen bockar man av då, japp, jag har gått målskytte, jag har gått närkampsspel eller vad det nu än är, och de här 11 konsulenterna gör ett kanonjobb och får ut hela det här materialet till alla 5000 ungdomsledare som jobbar runt om i Sverige, som i sin tur då kan möta tiotusentals unga killar och tjejer som vill lära sig mer om hockey.
Just nu pågår ju JVM i Edmonton, men jag och Erik kommer inte att diskutera en specifik tillställning eller händelse, för min målsättning med det här avsnittet är att det ska vara tidlöst, att man ska kunna lyssna på Erik men framåt sommaren också för att höra det här avsnittet och inte känna att det är passé de ämnen vi tar upp. Men du brinner ju så mycket för målvaktsspelet, så jag skulle ändå vilja fråga dig lite om Hugo Alnefelt, Jesper Wallstedt och Kalle Klang, som är den här trion i juniorkronornas målvaktsstall. Jag har skrivit en artikel att det här är väl ändå den bästa målvaktssidan vi har sett i JVM-sammanhang för blågult. Vad tänker du kring det?
Ja, det är det. Alltså vi har sett Henrik Lundqvist vara fullständigt enastående när han spelar, Jakob Markström som är en av de största begåvningarna någonsin. Jag nämnde Johan Gustafsson som gjorde viktiga räddningar när man vann 2012. Och det finns fler också som har varit duktiga. Men just att man har tre som håller sån här extremt hög nivå. Alnefelt blev bäste målvakt i fjol i junior-VM och har bra förutsättningar att bli det även i år, även om man har lite konkurrens av Askar och bland annat den ryska högerplockan. Men sen att man har Jesper Wallstedt bakom som jag har tränat på målvaktsverkstan uppe i Luleå några år, att han har svart bälte i målvaktsteknik och han är otrolig förmåga att läsa av spelet.
Svart bälte i målvaktsteknik?
Ja, jag har ju börjat med jujutsu själv. Tyvärr okay, så kom det corona så jag hann ju bara med tre lektioner. Men jag ville utmana mig själv utanför boxen, och jujutsu har jag ingen talang för. Men jag ville lära mig det. Så jag har ju vitt bälte där, men jag vet att man kan få svart bälte till slut.
Men hur får man svart bälte i målvaktsteknik?
Jo, man får det genom att man har bra ungdomsledare. Han är ju fostrad i Västerås där Patrik Sjöström, en målvaktstränare där, väldigt engagerad med flera som har hjälpt honom längs vägen att utveckla en funktionell teknik där man får en verktygslåda där man kan rädda puckar på väldigt många olika sätt. Och jag brukar ofta säga att ju större verktygslåda du har, så kan det också bli lite oberäknelig för skytten. Så att det är inte en robot som är exakt samma sak varje gång, utan du kan anpassa beroende på situationen, och du kan också rädda på olika sätt. Och det behärskar Jesper Wallstedt. Så han kommer bli den första svenska målvakt genom tiderna att draftas i första rundan.
Exakt.
Vi har haft Markström till exempel och Lehner i andra rundan, men aldrig tidigare har en svensk målvakt gått som bland de 31 första som det blir där. Och nu kommer Seattle Kraken in, så det är 32. Men Bob McKenzie, som är the Bobfather för alla hockeynörar, gurun där borta i Nordamerika som gör sina rankingar, just nu är Jesper Wallstedt som nummer 14. Och som målvakt att bli draftad i första rundan, väldigt sällsynt, för det är så svårt att förutse.
Ja, men det var det jag tänkte komma in på här, Erik. Nu avbryter jag här igen. Men
Adam,
ja?
Jag vill säga till alla lyssnare, jag har sagt till dig innan nu, Adam, avbryt mig 1000 gånger. Ja, men för när jag hamnar i min rant, så du får avbryta mig mycket du vill.
Ja, men det blir ett dynamiskt avsnitt då också, om vi avbryter varandra. Kanske inte allt för mycket, men jag kommer göra det några gånger i alla fall, om jag känner att du svävar ut. Men nu kommer du in på ett spår som jag ville leda dig in på, och därför tänker jag att den här frågan kommer ganska naturligt. För det är ju svårt att spekulera i målvakts framtidsutsikter. Det är därför vi ser, som du nämnde, så pass få burväktare som går i första runda. Men de här svenska unga löftena vi har nu i den lagdelen, kan du ändå känna eller se framför dig att ja, men de här är framtida NHL-målvakter alla tre?
Absolut.
Och varför?
Ja, det är lite tillbaka till som utespelen, att de är så välutbildade, och de här målvakterna är ju enormt välutbildade, så alltså ända från Yoda Thomas Magnusson,
som är en bra smeknamn alltså.
Ja, du har träffat Thomas, han är ju jätteklok. Han är ju som en professor. Min brorsa är professor i psykologi, och Thomas är lite professor i målvaktsspel, men han har ju fört samman alla kloka målvaktstränare. Det finns så många ute i Sverige, och satt samman även här ett levande dokument hur vi kan utbilda målvakter. Och det är det vi ser, både Arnefelt, Klang och Wallstedt. De är ju så välutbildade. Arnefelt är ju draftad av Tampa. Kalle Klang blev ju av Pittsburgh. Och nu kommer vi se Wallstedt gå in första runda. Och det de har är ju mognaden också. De vet att det handlar inte bara om att stoppa puckar och ha en bra teknik på isen. Det handlar om att titta på video och lära sig spelförståelse. Lite som Martin Brodeur berättade för mig och JD i studion och hälsade på, att han tittade på alla sina puck touches efter varenda match sedan han var liten. Så oavsett om det var bra eller dåligt ingripande, så tittade han på det. Hur var den situationen? Okej, det kan jag fortsätta göra. Ibland blev det inte bra. Vad kan jag göra istället? På det sättet utvecklar han spelförståelsen, precis som de här svenska killarna vi nämner här. Men det är också att de är medvetna om att sömn är en jätteviktig del. Jesper Wallstedt berättade för mig när jag träffade honom på målvaktsverkstaden att en stor del att lära sig stänga av sitt PlayStation, säg 10:30 på kvällen, ta på sina blue blockers glasögon som han använder, Wallstedt. Jag gör det också, att framåt 7 på kvällen, såklart inte om det är match, då kan han inte stå med blue blockers i målet, glasögon, men när det inte är match, sätter på sig de här så att det blockerar blåljuset, vilket gör att kroppen kan producera melatonin, sömnhormon, så att man sover bättre. För sitter man med sin iPhone eller spelar spel, PlayStation och så som många gör, då får man blåljus in i ögonen och tror kroppen fortfarande att det är dag. Då får man svårare att sova. Så sömn är ju en framgångsfaktor som är enormt viktig. Maten likaså, vad man får i sig för vätska. Så att det är så mycket poletter i pusslet som ska klaffa för att man ska ta nästa steg. Men det stora är ju framförallt tävlingsinstinkten och ödmjukheten att lägga ner tiden och kraften att träna smart för att utvecklas. Och där är ju Henrik Lundqvist ett helt lysande exempel på hur man ska förbereda sig.
Nu, Erik, ska vi vidare till din favoritsektion. Så Kim, kör pumpen! Ja, och ni hör ju pulsen slå, och jag vet att min gäst Erik Granqvist, som jag precis nämnde, uppskattar det här segmentet. Vad är du mest spänd på? Jag kan tänka mig att det är fördomarna, men du vet ju inte riktigt vad som kommer skickas iväg under de här snabbfrågorna heller.
Nej, det var det. Jag försökte förbereda mig att lyssna på Montén och Garpenlöv om du skulle köra snabba samma frågor till mig. Men jag börjar ana att du är ganska klurig, Adam, så du kommer köra lite annorlunda till mig. Vi får se.
Och som sagt, det kommer vara många fördomar också. Men vi börjar med snabbfrågorna. Sveriges bästa tv-expert utanför Viasat-huset. Vem är det?
Oj, herregud vad svårt. Jag kan säga så här. Jag kan inte bara säga en, för jag tycker det finns så många som är duktiga, och det som jag älskar är att olikheter berikar. Så till exempel Wikegård tycker jag om för hans passion och att känslan lyser igenom, att det är en sport med adrenalin, och hans tydlighet, det tycker jag. Jag gillar ju Thornberg för hans berättar om att han är ute på fjället och det vajar en ensam gran där, och dra de liknelserna också, pratar om slipning för spelarna som detaljnörd som går in på detaljer. Så att hockey är ju en så komplex sport, så jag skulle kunna nämna enormt många. Valentina som har börjat jobba med oss nu med sitt perspektiv tycker jag är otroligt intressant att lyssna. Och det är klart, alla som jag jobbar med i teamet på Viaplay, jag får inte nämna dem ens.
Nu börjar du komma in här på någonting som du inte får.
Får jag säga en sak då? Ja. Alltså, eftersom jag och Wikegård, vi har ju faktiskt olika åsikter i vissa ämnen, verkligen, men just den här passionen för hockey som vi delar, som tar sig olika uttryck, och för mig har ju han på något sätt varit en, när jag jobbade som coach i Färjestad och när jag vågade till slut ta steget och testa med Jide på Viasat och Viaplay, så var ju han ändå någon som har gjort det här jobbet, som med sin karisma gjort det till ett attraktivt jobb. Alldeles för långt, kör vidare.
Nu måste utkräva ett svar här. Det blir Wikegård alltså.
Jag får inte ta någon från andra,
från Nens Group. Du får ta från SVT, alltså du får ta var som helst, men jag vill ha en person som du nämner här.
Ja, får jag ta Håkan Loob då?
Ja, det får du göra.
Ja, men det är den största vinnaren genom alla tider, och Håkan Loob är en visionär, så att jag säger, det blir en kaka här, det blir Wikegård och Loob tillsammans.
Diplomatiskt tråkigt kan jag väl tycka, men vi fortsätter. En okänd talang.
En okänd talang. Massage.
Okay.
Jag hade en grej när våran son Jonathan, som är 11 år nu, jag hade någon teori när jag var ung att dels om jag någon gång skulle bli miljardär, en punkt jag skulle ha då, jag är långt ifrån det ska gudarna veta, men då skulle jag ha en massör som kommer massera mig en timme varje dag på morgonen. Det tror jag många känner, vilken lyx det skulle vara. Men jag började massera Jonathan, alltså redan när han var nyfödd. Han föddes 6 veckor för tidigt, så det var en väldigt traumatisk förlossning för Yvonne, min sambo, så hon fick ligga på intensiven en vecka, och jag tog hand om Jonathan då en vecka. Och då tänkte jag bara, så här, försiktigt taktil massage först, men sen över tid massera. Han spelar ju hockey nu och är väldigt aktiv, så vaderna får massage och axlarna och ryggen, och det har fortsatt, så varje kväll vill ju han ha lite massage. Så han brukar ibland säga, hur kan du vara så bra på att massera? Och jag upplever ju inte det själv, men om man gör det varje dag lite grann, så blir det ju ändå en erfarenhet. Så det skulle jag väl säga en okänd. Jag skulle ju vilja säga gitarr eller piano eller trummor, men tyvärr är det inga talanger jag har. Så jag säger massage.
Du har ju startat band, så att du har väl någon musikalisk förmåga. Men jag
var inte frågan okänd talang.
Nej,
och där är jag talanglös, Adam.
Okej. Men så här är det. Jag brukar ju inte få. Jag brukar sätta det bandet runt mig själv kring de här snabbfrågorna, att inte ställa några följdfrågor. Fast här tycker jag ändå att det är fog för att göra det. Du pratar om Yvonnes traumatiska födelse för Jonathan där. Vad hände? Och hur var den perioden för er?
Nej, det var nog bland det värsta jag har upplevt. Det var det värsta jag upplevt. För jag jobbar som målvaktstränare i Färjestad då. Det här är ju 2009. Som sen blev
guldsäsongen.
Ja, det bästa året i mitt liv på alla sätt, eftersom Jonathan föddes och det gick bra till slut 24 september och vi vann guld och det var monsteråret där, och det var ett helt otroligt år. Men just det där, vi skulle förbereda för match, då ringer Yvonne, hon var nere och hälsade på några kompisar nere i Skåne, för hon är ju skånska från början, och sån ringde hennes kompis där nere, Annelott, och sa att Yvonne är inlagd på sjukhus. Hon fick såna smärtor i magen, och det här är alltså 6-7 veckor innan tilltänkta födseln skulle vara då. Så att jag frågade Tommy Samuelsson och Thomas Rundqvist då, som var huvudtränare och sportchef, och så pratade jag med mina målvakter. Och de sa bara, åk, ta all tid du behöver, du tänk inte ens på oss, utan det är bara bara åka. Så att jag tog bilen och gasade ner så fort jag kunde ner till Helsingborg. Och då var ju hon ju inlagd där. Och ibland kan man ju få havandeskapsförgiftning. Mm. Det är vissa som får det. Men det här var inte det. Och läkarna visste inte vad det var. Så att jag minns att vi låg ju på ett rum där. Vilka änglar det är som jobbar alltså på sjukhusen. Jag måste säga det i dessa tider. Det är de verkliga hjältarna. Och den tacksamhet vi känner för dem är ju helt obeskrivlig. Men hon låg i 2 dygn. Låg hon och mådde så fruktansvärt dåligt så att hon kunde bara vrida på huvudet i 1 centimeter och kräktes hon. Och
det fanns ingen förklaring till det?
Nej, det fanns ingen förklaring, och det otäcka med det här, och varför jag säger att det är det värsta jag varit med om, var att jag kunde inte sova, så adrenalinet i kroppen är ju enormt högt och man ligger där. Jag låg där i sängen bredvid henne då, och det var ju inkopplat ultraljud eller på magen och allting, så man hörde barnens hjärtslag. Men på nätterna där så gick jag upp och gick ut ibland och gick på to och så hörde jag läkarna som stod och pratade. De visste ju inte att jag var där, men jag bara överhörde vad de sa. Att de hade ingen aning om vad det här är, och då frågade jag, ska vi skicka henne till Lund eller ska vi skicka till Uppsala? Eller, du vet, de ringer runt och får en second opinion, men ingen visste riktigt vad det var. På något sätt så reagerade kroppen, men det var inte vanlig havandeskapsförgiftning, det var något annat. Men sen en natt, jag vet inte exakt hur länge det gått, det känns bara som ett töcken det här. Ja. Då började pulsen på barnet, på Jonathan, gick upp, bara började skena, och jag kunde inte sova. Du vet, det var overklig känsla när jag var vaken i 30-40 timmar, och så hörde jag bara pip, 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 började pipa. Så då tryckte jag direkt på knappen, och Yvonne, hon var helt borta, alltså hon var helt slut, mådde så fruktansvärt dåligt. Så då sa de att vi måste sätta igång förlossningen, och jag bara, då skrek jag bara, nej men ni måste ju kejsarsnitt, hon kommer dö, hon kommer aldrig orka. För att Yvonne, vet, hon är uppväxt på en bondgård, det är power i den kvinnan. Men hon, jag märkte att hon, ja, fan, jag blir jävligt rörd jag pratar om det.
Ja,
fruktansvärt jobbigt, för att jag blev rädd att jag skulle, att både Jonathan och Yvonne skulle dö då. Jag har inte pratat om det på det sättet, men läkarna, då sa läkarna att du tror inte hon klarar det. Jag sa, det finns inte en chans, hon är helt, alltså det är den människa jag känner med mest kraft, och hon är helt slut. Så då gjorde de ju akut kejsarsnitt, och sen tack och lov gick allting bra med Jonathan. Sen fick hon ligga på intensiven då en vecka. Och så fick jag hand om Jonathan som låg i kuvös. Och så fick jag en sån matning i de första veckorna. Så att det var ju bara ett litet knyter. Det var ju så små när de kom så tidigt. Och alla som har varit med om det här med när barn blir för tidigt födda, och det blir så, liv och död kommer ju så enormt nära, och det är också tacksamheten när jag pratar om det. Vi var ju först då i Helsingborg en vecka, och där, och Yvonne blev sakta men säkert bättre. Vi fick gå in och hälsa på, så hon fick träffa Jonathan några gånger under dagarna, fast hon var ju fortfarande helt slut. Så jag fick, jag och Jonte umgås då. Så att jag var ju i Indien för länge sedan och mediterade och så lite sådana här mantran som jag lärde mig där, om och så mycket om, och ja, men strök på honom och mata. Det var ju sån matning först, låg kuvösen, det var sån öppen kuvös man kunde hålla handen inne. Jag tror det blir starkt för mig också, för jag var själv född med stängd kuvös, så att jag hade ju ingen mänsklig kontakt första 5 dagarna av mitt liv. Så jag vet inte, det kan ju vara ett trauma också från mitt eget liv, men det gick bra till slut, och vi fick köra upp till Karlstad, jag och Yvonne. Så jag körde och hon satt bredvid efter en vecka, och då kom vi upp till Karlstads sjukhus på neonatalavdelningen, och där var också vilka änglar. Så då fick vi bo där i ett familjerum i en vecka till, och Bokul och Lennartssons fru Monica, helt underbar. Det var kanske därför jag blev ledsen, för att Kulor har ju också dött. Ja, han dog i Kulor tragiskt i cancer under hösten. Mm. Underbar människa. Alltså, jag vet inte, allt möjligt kommer över mig nu, men
ja, det är tacksamheten
att, att det gick bra till slut. Och att gjorde att han inte fick någon men. Och att Yvonne också mår bra och inte fick någon men av det. Mm. Och sen den tacksamheten att det finns de som viger sina liv och hjälpa andra också i den här svåra tiden vi lever nu med corona och allting, så ja, det känns som att
men det måste ha varit så, jag förstår ju att det måste vara så fruktansvärt att gå igenom där, och du måste ha känt sån hopplöshet också i det där, att du själv kan ju inte påverka någonting utan du måste bara se det fortlöpa framför dig på något vis.
Ja, exakt, det var maktlösheten, och det är det många som pratar om ja, när de får någon nära och kär som kanske får någon sjukdom som cancer, eller alla Jesper Mattsson med hans son Oliver som så dragits bort. Mm. Där du ja, alltså man skulle hellre offra sitt eget liv än att det händer något för dem man älskar, men det går inte att göra det heller, så du är helt rätt i det. Det är ju den enorma maktlösheten som är så fruktansvärd, och framförallt när man är så programmerad att man alltid ska kämpa hårdare, och på något sätt kan man med viljestyrka eller någonting eller påverka, men i det här fallet så gick det inte. Men återigen, vilken otrolig sjukvård vi har i Sverige.
Men i efterhand så har ni inte fått något svar på vad som egentligen hände Yvonne, eller?
Nej, vi pratade med Vi ville ju ha, det var också en grej som var sorgligt, framförallt för Yvonne, för vi ville ju som många andra, om det gick bra, att kanske ha 2-3 barn som man har nu. Men doktorn sa, kom in efter några dagar när hon började kvickna till och må lite bättre, och sa att ja, ni får vara jätteglada för det här miraklet och tacksam att allting gick bra, men jag kan säga till er nu att det tar inte risken att bli gravid igen, för risken är stor att det inte alls kommer gå bra nästa gång. Och Yvonne var ju 41 år när Jonathan föddes, hon är ändå plus 40 och börjar komma in i en ålder där det är...
Kan det vara en bidragande orsak till att hon...
Ja, det kan det ha varit, men det, för hon är ju hon, det är det som är så nyckfullt med människokroppen, att hon tränar ju Yvonne och lever sunt och på alla möjliga sätt, och ändå så händer det här. Och det som var mest otäckt var ju den här känslan av att läkarna också var så villrådiga vad det var för fel. Ja. Varför kroppen började stöta bort barnet. Att det blir den här reaktionen i kroppen. Men på något sätt, när jag var inne hos henne då ville man ju hålla sig stark. Men jag gick ut och grät och tog promenader där runt sjukhuset i Helsingborg. Men gentemot henne var det bara att försöka ge henne kraft. Men det som är med såna här trauman, jag lyssnade på ett sommarprat där det var någon som beskrev så fint om någon närstående som hade gått bort i cancer. Jag låg i hängmattan ute i stugan där utanför Ängelholm och blickade ut över havet och bara storgrät ungefär som nu. För att det var som att man får så här posttraumatiskt stresssymptom. Det är så otroligt.
Det drabbar en så hårt.
Det drabbar en så fruktansvärt hårt att det blir... och på något sätt så stänger ju hjärnan, är ju otrolig på det sättet att tränger bort för att man ska överleva i stunden, men sen så på något sätt när man minst anar det kommer det tillbaka, och ja, det kom nu och jag blev jag kan inte heller be om ursäkt för
du ska aldrig be om ursäkt för att du visar dina känslor. Det är ju det mest fantastiska med dig, Erik.
Och men det blir så långt men när
det,
du bara pratar.
Det skiter jag fullständigt, Erik. Vi kan ha 3 timmars podd här, för det är så härligt att sitta och prata med dig, och jag är glad att Yvonne och Jonathan mår bra, och att du också gör det, att ni får ha er familj där nere i Ängelholm. Det är en vacker saga blev det till slut av det här.
Och det är det som jag tror många människor känner, och tyvärr får ju inte det lyckliga slut nu, men döden kommer så nära in på oss nu med det här coronapandemin. Och det man, vi så många av oss tror att man kommer leva för alltid, eller i alla fall till man blir 85-90 år. Men det här året har ju visat oss att det kan ju gå så där fort, och sen så får man inte njuta av det här underbara livet något mer.
Bästa målvakten du tränat?
Åh, bästa målvakten. Jag tänker tillbaka på 2010 när jag fick vara med i Tre Kronor där tillsammans med Bengt-Åke Gustafsson och Roger Rönnberg i tränarstaben. Och jag hade Jonas Monstret Gustafsson och Jakob Markström och Anders Lindbäck. De tre tillsammans. Alltså vilken otroligt hög nivå på de killarnas tävlingsinstinkt och förmåga att vara i vägen, och dessutom helt underbara människor utanför som det blir så härligt att umgås med. Och är det något som gemensamt för målvakter eller att vara i ett hockeylag överhuvudtaget, jag älskar hockeymiljön för att det är så många människor som är lagspelare, man är fostrade in att vara lagspelare, det är en lagsport. Och man ser den här tuffheten på isen, man tävlar och det är en kampsport med bollinslag. Men utanför blir det en otrolig gemenskap med så många olika personligheter som är välkomna. Så, men ska jag ta ut några som sticker ut, så är det ju. Men sen vill jag också säga att alla killar och tjejer oavsett ålder som tar de här framstegen, oavsett om det är Jonathans lag nu när jag tränar, är med och hjälptränar lite 11-åriga målvakter, eller om ni är på målvaktsverkstaden och får möta absoluta toppeliten i Europa många gånger. Så varje gång någon målvakt och människa tar ett litet steg i sin utveckling, att blomman utvecklas lite, så sprider en enorm lycka i mig. För att jag har upptäckt att jag har betydligt mer talang att coacha andra och gläds mer med andras framgång än min egen.
Ja, ett heltäckande svar som alltid, och det uppskattas. Nu är det ju vidare till den här delen med fördomar och presumtiva tankar om dig, Erik. Och jag kan räkna till 7 stycken totalt, och vi börjar med denna. Du vet på centimetern vilket mått du har runt din biceps.
Nej, vet en sak. Jag gör inte alls det.
Bröstet
jag, då? Nej, jag har ingen aning. Utan det som hände i Färjestad där när jag jobbade ju enormt mycket med video på den tiden. Och jag fick för mig att jag skulle börja äta ostbågar med chips. Eller ostbågar med gaffel. Jag kunde inte ta ostbågarna med händerna, för då blev de gula och kladdiga. Då kunde jag inte fingra på tangentbordet. Så när jag scoutade motståndaren och gjorde såna här inspirationsfilmer, då satt jag och ofta på sent på kvällarna. Du vet, man kom hem efter matchen någon gång vid 11-12. Och sen skulle man göra en video i 3-4 timmar. Och sitta och äta ostbågar då. Över tid, då smäller det till. Så det var ju då de började kalla mig Bulten. Och Micke Johansson, Arvika Micke, den här supercentern som just var det, så tongivande i Färjestad. Mm. Han tog fram ett måttband och började mäta mig runt midjan. Det var ju av kärlek. Så jag minns att jag var uppe på 112 centimeter som mest. Och då vägde jag ju 110 kilo.
Jag hoppas det inte var runt bicepsen, va?
Nej, det var inte runt bicepsen. Men det roliga var att i samma veva med det så gick jag ändå in och körde lite bicepscurl och bänkpress och så. Och det var då Jocke Andersson, materialen där, när jag kom i korridoren från gymmet, sa: du är Bulten. Så det var då det smeknamnet Bulten kom till. Så lite grann hur jag kämpar. Yvonne brukar säga till mig: hur man än vrider och vänder på dig, du kan göra dina grejer och 16 weeks of hell vad det är, men du är ingen sparris. Och det har hon rätt i.
Men du, på tal om 16 weeks of hell, det är ju en väldigt kontroversiell träningsmetod som du och många andra TV-kändisar och idrottsprofiler har testat här.
Men får jag säga vad som händer med det?
Ja, absolut
inget jag rekommenderar. Det kan passa 5% av befolkningen. Men det är ju en generell grej, och absolut inte rekommendera och gör det. Utan det som hände för mig var att Niklas Jihde fick frågan att vara med som en profil. Men tackade nej, det är ju inte, det, jag och Niklas Ihre älskar varandra och trivs jättebra ihop, men vi är ju så olika du kan tänka dig. Det är ju inte hans grej att gå med i en sån sak. Utan då ringde de mig istället. Så Claes Andersson, vår eminenta kommentator som du också känner, Klabbe, ringde mig och sa: du, Ihre tackar nej till det, kan du tänka dig att vara med? Stefan Schwarz säger att det är inga problem, det är någon powerwalk och det. Så okay. Då fick ju Claes med sig Patrik Ekwall och mig och var med på det, och Pontus Kåmark och Mattias Goncha och David Fjell. Och så då skulle vi ha ett Skype-möte vad det innebar. Och jag satt och checkade skumtomta. Det här var i december 2017-18. Jag minns inte exakt när det var. Det är ju några år sedan. Mm. Och då tänkte jag, jag kan väl göra en utmaning. Om Schwarz säger att det är bara någon powerwalk här och där. Men sen hade de en Skype-genomgång då med vad det innebär att ha, alltså leva med kaloriminus i 4 månader och göra... Så hela upplägget, jag känner, det här är ju egentligen inte bra, men bara nu för att jag sa ja till Claes och jag gör den här utmaningen. Så det var därför jag ställde upp på det. Egentligen var det tänkt att Ihre skulle ha varit med, men grejen för mig, och det är det jag vill säga, jag förespråkar att man ska leva ett aktivt liv, att hitta det som passar en själv. Alltså hitta en balans med aktivitet, försöka sova bra och träna styrketräning med sig 30 minuter 2-3 gånger i veckan för att hålla igång musklerna, för att kroppen mår bra av det, och sen äta en variationsrik kost. När man i min ålder drar ner lite på kolhydraterna för att man behöver inte lika mycket som när man var elitidrottare. Så att jag förespråkar ju ett hälsosamt liv, men absolut inte att bara göra ett one fits all koncept. För grejen är att det passar, som jag sa, kanske 5%, men för 5-10% som kanske har tendens till ätstörningar, det är det ju absolut livsfarligt.
Ja, alltså, hur kan du känna så här i efterhand just att det triggar ätstörningar och att det beskrivs i olika tidningar om din och andras superkroppar, och att jag tänker att unga kan associera det där med att det där är en hälsosam livsstil och att jag kan nå till en annan plattform bara jag gör som dem, när det i själva verket inte är en aktiv och hälsosam livsstil som kanske kan vara långvarig heller. Så hur Exakt. Resonerar du kring det där i efterhand, att du kanske
Nej, men det är ju klart att i samma stund som jag oj, det här blev ju enormt. Alltså när de började skriva om Pontus K, först om Schwarz och sen om K-Mark och mig, att då blir det många, oj, det här, jag måste också ta tag i min träning och vad det nu kan vara. Man får ett ideal, jag vill också se ut så där vad det är. Men det är ju inte sunt, utan det jag vill säga nu är att vi är, oavsett hur kroppen ser ut, så är vi vackra allihop och värda att bli älskade. Sen att på något sätt hitta vad man än tycker är kul, om det är att spela paddel eller ta promenaden ner till havet som jag brukar göra, eller gå och dansa, eller bara ibland här på hotellet brukar jag slå på musik, bara kör frigörande dans, låna en hantel från gymmet och kör lite bara så att musklerna håller sig en viss tonus i musklerna för att kroppen mår bra av det. Men därifrån att man blir manisk och ska försöka leva upp till något kroppsideal, att få någon Ronaldo-kropp eller vad det kan vara, blir ju inte sunt för en människa som inte är elitidrottare.
Vad tycker du om att Hockeyallsvenskan har inlett ett samarbete med 16 Weeks of Hell?
Ja, nej, det tycker jag absolut inte man ska göra. Jag tycker att man ska uppmuntra till aktivitet, att, som jag sa, spela paddel och spela hockey och vad det nu kan vara som är roligt, men inte göra någonting som kan bli så skadligt. Jag vill bara vara tydlig med att träning, och när man gör kostprogram och när man lägger upp träningsprogram, jag läser faktiskt till Stack elittränare med Joakim Dettner och Jonas Jonasson, bland annat de som tränar Viktor Hedman, du känner till det, Hasse Jonsson också, precis. Stack elittränare, och det jag lärt mig nu har jag bara gått i några månader, men förståelsen att varje människa är unik, om det passar för Stefan, eller säg att det passar för Tony Andersson som skapade 16 Weeks of Hell att äta och träna på det sättet, det är det han förmedlar. Nej, men det är ju grattis, fortsätt gör det då, men också vara medveten om att för Kalle Kula eller för Anna Andersson passar inte alls. Det kan rent av vara skadligt. Så man måste ju hela tiden individuellt anpassa vad som passar just den här människans kroppstyp och mentalitet för att skapa ett upplägg så att man kan bo bra på sikt. För det du är inne på, det här handlar ju om att man ska få en långsiktig hälsa, att man ska kunna leva ett aktivt, hälsosamt liv i många, många år. Inte att man ska vinna någon skönhetstävling och stå och spänna sig för att få ett sixpack. Om man nu vill göra det och motivera sig med det.
Ja, det är som är så farligt med vissa dieter också, att människor kan ingå i det och falla tillbaka till sina tidigare vanor. Man ser det, vad är det, 90-95% som återgår till den vikt de hade innan man går in i dieter. Så att egentligen handlar det om att försöka, ja, men som du nämner, hitta sig själv, vad som funkar, och att man kan göra det dag ut och dag in, så att det inte bara är 16 veckor, 20 veckor under en hel livstid, utan att man faktiskt kan leva på det viset långsiktigt också.
Exakt. Och för Tony Andersson som skapar 60 weeks of hell passar det jättebra att leva så. Och det finns några som, eller det finns många som har gått det, som tycker det är kanon och fortsätter leva så pass strikt.
Men där blir man ju också lite så här skeptisk till att grundaren av det konceptet, det finns ju kommersiella orsaker också till varför man förespråkar det då. Men det finns ett ekonomiskt vinstsyfte.
Men självklart. Och det enda jag kan säga, eller det viktiga jag kan säga att ta med mig är, jag upptäckte igen, gud vad det är kul att röra på kroppen. Inte för att man kör ett exakt strikt program med visst antal styrkeövningar och så, för att man ska få en kropp där det syns stor skillnad på när man börjar sluta, utan för att man kan vara ute och spela landhockey med kidsen och Höglander på gatan utan att sträcka sig, för att man kan spela paddel utan att skada sig, för att man kan leva ett aktivt liv med allt vad det innebär att vara medelålder som jag är nu. Så på det sättet var det ju kul, men det hade jag ju för min del var det där mer bara en slump att Jire tackar nej och jag tackar ja. Men det jag tog med mig framförallt var ju lärdomen av att i min ålder, jag behöver inte äta så mycket kolhydrater. Jag kommer absolut behöva äta bra kolhydrater, men det jag mår bra om jag äter mycket mer grönsaker och äter en varierad proteinrik kost och lite mindre kolhydrater. Det passar mig med min livsstil. Men om du är en ung kille och tjej i växande fas där du är kanske i tonåren, då behöver du äta väldigt mycket för kroppen växer. Men det är klart, ska man äta en massa godis och raffinerat socker och det, minimera det till en dag i veckan. Man kan göra det. I mitt fall, så jag upptäckte det funkar bättre om jag inte gör det. Det är bättre om jag inte dricker alkohol överhuvudtaget, eller om jag håller mig borta från ostbågarna till exempel, för att jag har tenderat att jag trycker en hel påse då. Och det händer ju fortfarande att börja äta ostbågar när vi sitter och kollar hockey hemma, jag och Jonathan och Yvonne. Nej, men då påsen är slut. Oj, vad fort det gick. För det sitter i mig. Men
hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Men och nu när vi har tagit upp ämnet och så, det gäller ju att var och en hittar sin egen väg. Och för vissa kanske det 16 weeks passar, och för vissa kan det vara rent av livsfarligt. Så det är oro, och det är så mycket mentala aspekter också. Och det är det du är inne på. Din sambo är psykolog, och hon vet ju det här bättre än någon, hur mycket det sitter med, alltså med känslomässigt, och hur farligt det kan vara om man blir besatt och blir manisk, att det kan övergå till sjukdomssymptom som man sen då måste behandla i psykiatrin. Så, ja, jag vet inte, har du något mer i det ämnet?
Nej, jag tänker att vi måste gå vidare med fördomarna här. Du har druckit body shots från Thomas Holmströms navel.
Det kan faktiskt vara sant. Jag kan säga att när vi vann det guldet 96, Det var ju första guldet med Luleå Hockey, alltså. Det var ju första gulden.
Men innan du går in på det, då måste vi, poddredaktör och klippare Kim här, få med Thomas Holmsons legendariska kommentar efter guldet när de ska på O'Learys.
Ja, Lasse Falk har pratat färdigt, Thomas Holmström, direkt här från omklädningsrummet. Slutsignalen, beskriv lite känslor och tankar då.
Alltså jag fattar inte att det är SM-guld, det gör jag inte. Utan det blir skönt att bara få mysa på vägen till Luleå nu. Och, ja, det blir helt underbart. Det är helt underbart det här.
Tankar vid uppställningen inför den sista teckningen, det såg lite halvnervöst ut.
Ja, visst fan gjorde det. Det är 2 sekunder, vet du. Det är mycket tid när det gäller SM-guld. Och, ja, vi har bra tekare.
Och böckerna hade kommit i vägen och du hade fått den i munnen och du svalt den.
Skojar du? Ja, det hade jag gjort.
Johan Strömvall har varit med kanske lite längre än Thomas. Beskriv dina känslor en sån här dag.
Ja, en konstig tomhet. Jag har liksom inte grepp på den, men samtidigt så glädjerus och en lättnad liksom. Man har velat så jäkla länge och man har kämpat för det längre än... Än man egentligen borde ha gjort.
Det kanske är svårt att formulera med ord.
Ja, det är det. Men det kommer att smälta in under färden hem. Och sen ska vi fira guldet i Luleå. Jag är övertygad om att Luleå är världsbäst på att fira ett SM-guld.
Ni har aldrig provat, så det vet du inte.
Vi ska bli.
Vad är det som säger att ni är så bra på det?
Ja, vi ska på Leris och supa. Helt underbart.
Och så Holmströms blick när han säger det, vi ska till O'Learys och supa, helt underbart. Johan Strömvall som var så seriös. Johan Strömvall var ju före sin tid. Han var ju, sitter bredvid Holmström där och bara ler. Strömvall var ju expert på att bara ta en öl och gå och suga på den hela kvällen. Okay. Väldigt klok.
Kanske lite snål också, eller?
Nej, ja, han var ekonomisk. Okay. Han var ekonomisk och smart, men framförallt visste han att dricka för mycket alkohol, då pajar man ju träningen inför nästa dag. Så det var Strömmar för sin tid. Nog om det, Holmström, han älskade ju när det blev party. Han var ju en sån som gick all in framför målet, en stor del att vi kunde vinna det guldet 96 med Luleå som var det första då för den klubben uppe i Norrbotten. Och det var ju sån otrolig fest. Alltså, jag kommer ihåg att vi fick gratis hotellrum där inne på Stadshotellet mitt i stan i en vecka.
En vecka?
Och jag var singel på den tiden, så det började ju med att första veckan så bodde jag där uppe på hotellet. Och så gick man ju bara ner, då var det ju fest varje kväll. Och det var det jag menar.
Alltså, det skulle inte hända idag, Erik.
Det skulle inte hända idag. Det här är ju långt innan sociala medier, tack och lov. Men just den karnevalstämningen som var, alla var glada. Jag kommer ihåg att då hade vi ju startat bandet Ebba Blitz, det jag var trummis då. Och där nere på Cleo, helt plötsligt var det ett trumset mitt på dansgolvet. Så jag satt och spelade trummor där i flera timmar. Och bara svettades i bara överkropp. Och där var ju Holmström och det var shots och det var glada supportrar överallt och alla spelare och ledare var med. Så att det
måste vara den vildaste festen du upplevt, eller?
Ja, det var det.
Ja. Alltså, men nu blir det 90 nostalgi här. Kan du blicka tillbaka på det och skratta, eller kan du känna att det var nog inte så bra det vi gjorde där och då?
Ja, men hela hockeykulturen som det var då var ju,
det var ju kutym att göra inte. Så kan man säga.
Vad säger du?
Det var väl kutym att göra så som ni gjorde. Det var det, festandet ingick väl i hockeyspelandet, kan jag tänka. Men ja, nu var inte jag med den tiden, men...
Ja, det var helt annorlunda. Idag så tar ju spelarna perfekta återhämtningsdryck, proteinshaker och så, för de vet vad de behöver för sina kroppar. Och på den tiden, på 90-talet, så var det ju... Jag hade ju jättemycket överskottsenergi också som sällan spelar. Vi hade ju Jarmo Myllys fenomenet i målet, som ju var en av Europas bästa målvakter och ikon där uppe i Luleå. Så han spelar ju 95% av matcherna. Och som backupmålvakt var man ju tvungen att ladda upp för att vara redo.
Men kan du känna det, Erik, att du borde ha flyttat tidigare? Nu var det här ju en period där man kanske inte bytte klubb så frekvent som man gör idag. Men för din egen utveckling i den åldern, det var väl inte särskilt utvecklande att faktiskt vara den andra burväktaren i Luleå under den perioden?
Nej, ja, självklart. Jag skulle ha tagit ett år bakom Jarmo Myllys. Sen skulle jag ha åkt och testa vingarna. Men grejen med mig var att jag hade en försenad pubertet. Eller en försenad tonårstid. Så under tonåren, enda inriktning jag hade, det var hockeyn och skolan. Jag försökte vara bäst i skolan och jag hade, när jag gick nian tror jag hade drygt 4,5 i snitt. Och då hade jag ändå trea i alla praktiska ämnen, för att jag är ju helt ohändig. Jag och Gide brukar ju skämta om Handyman 2020. Vi kom ju sist där, han och jag, varje år. Men så att allt var skola och hockey för mig. Så att tjejer och så, jag närmar mig inte ens det. För att jag kände, dels så var jag lite rädd för närhet på den tiden. Och sen samtidigt kände jag, jag orkar inte lägga energi på det där. Mina polare gjorde ju det och jag märkte att det var drama hela tiden. Så att på något sätt sen när jag blev 18, jag blev värvad från Boden till Luleå när jag var 16 och kom upp i A-laget när jag var 17, när Thomas Javeblad gjorde nacksving på Billy Fredriksson och blev avstängd ett halvår. Då blev jag uppflyttad och hamnade då in i A-laget. Och efter några år där så värvades ju Jarmo Myllys. Och då skulle jag ha tagit ett år bakom Jarmo för att lära mig av honom hur han förbereddes och så vidare. Spelet med klubban och allt vad det innebär på den tidens målvaktsspel. Och sen skulle jag testa mina vingar. Men nu hade jag ju börjat leva en tonårstid. Och det var det jag skulle återknyta med din fråga för några minuter sedan. Att efter matcher, då, fast vi inte fick, ofta smög jag ut genom bakdörren på hotellet. Så Osten brukar ringa mig. Jag bodde ofta ihop med Robert Nordberg som spelar ihop
för
med Julan.
För yngre lyssnare, Lars Osten Bergström ska vi säga också.
Ja, Lars Osten Bergström som var tränare.
Ikonisk ledare i Luleå, ja, under många år.
Ja, och Thomas Bäckström, de två. Så att han hade väl läst av mig, Osten. Så han ringde alltid till rummet då. Och då svarade jag, känner Osten. Vad tycker du om matchen, Grana? Han ville kolla också. Dels hade han mig som feedback. Jag var ju betraktare där och stod på första parkett och såg allting hända. Spelarna gjorde, vad ledarna gjorde. Så det är en anledning att jag kan jobba som expert i TV nu. Att jag fick den utbildningen, så att säga.
Nu har jag en nyfiken fråga här bara. När vi pratar om din målvaktskarriär. Ser du dig själv i någon av dagens hockeymålvakter?
Ja.
Okej, vem då?
Och svaret kommer du bli lite förvånad över. Alla som har problem när du ser, hur kunde han släppa in det där? Varför blev det retur på det där skottet? Alla som har lite synfel känner jag igen mig. Okay. Jag hade själv ett gravt brytningsfel som upptäcktes i lumpen. Tyvärr så fuskade jag alltid när jag var yngre på testerna. Jag lärde mig nedersta raden i skolan.
Men du, synfel rimmar inte så väl med att vara målvakt, kan jag tycka.
Nej, det gör inte det. Men jag är jäkligt bra på att spotta, alltså att se när andra målvakter har samma typ av synfel. Så när jag jobbade i Färjestad och Rögle som målvaktscoach, så gjorde vi alltid syntester på dem. Vi gick till optiken och gjorde ungefär var tredje målvakt behövde linser eller glasögon utan att veta om det. Ofta är det på vissa vinklar man ser att de har svårt att fixera pucken. Och som målvakt är det ju otroligt viktigt att ögonen samverkar perfekt. För ibland är ju pucken 20 meter bort, ibland är den 2 meter, 6 meter, 10 meter. Så att den snabbt kan ställa om. Och det kunde inte mina ögon. Så att jag hade ju sämre och sämre syn för varje år som gick. Jag hade skapligt när jag var ung, men jag var alltid rädd när de sköt från andra sidan plan, för där såg jag inte pucken. Så jag släppte in det snabbaste målet i Elitseriens historia på den tiden. Per Gustafsson i HV, min hemmadebut i Delfinen, lobbade han ju från halva plan. Den studsade lite vid sidan av målet och jag styrde in den eget mål. Och pucken dök upp när den bara var 2 meter framför mig.
Så hur blev det? Slog Anton Rödin det där rekordet? Alexander Wiklund hade det ju på 7 sekunder, men Rödin var en sekund snabbare, va? Visst blev det så nu under här?
Wiklund hade det på 5 sekunder.
5 sekunder, för det, så var det.
För Gustafsson var 6 sekunder, så det är ju skönt nu att det är några som har tagit det här rekordet. Men sedelärande historien, Adam, är att alla målvakter, unga tjejer och killar, fuska inte med synen, utan behöver ni linseglasögon, ta hjälp av det. För när jag var 33 år, ett halvår efter jag hade träffat Yvonne, då lyckades Micke på Direktoptik i Ängelholm fixa ett par linser för det här brytningsfelet. Jag brukar fråga honom, om jag hade träffat dig när jag var 18, hade du kunnat hjälpa mig då? Nej, det här märkliga brytningsfel du har, det hade inte gått att hjälpa. Och det är ganska skönt för mig att veta att även om jag hade åkt till USA då, när de inte kunde hjälpa mig på optiken i Boden och i Luleå när jag var där i sena tonåren, det hade inte hjälpt var jag än hade åkt i världen, kan jag säga. Men däremot, alltid kolla synen, ta hjälp av linser så att man får bra syn. Men när Oster ringde mig, förlåt Adam, får jag bara avsluta det?
Ja, avrunda det här lite snabbt nu, för det är många fördomar som jag är redo att skicka iväg mot det.
Ja, förlåt. Men jag vill bara, poängen var att min sena tonårstid där mellan 18 och 25 då, när jag var backup till Myhles många år. Överskottsenergi efter matchen, Oster ringde, jag gav lite feedback vad jag tyckte. Och sen, jag är lite trött nu Oster, jag måste sova. Ja, det är lugnt, vi ses imorgon. Boom. Sen på med västen, ut genom bakdörren, ut i natten. Så den här gamla noise-låten Ut i natten är en av mina favoritlåtar. För på något sätt, jag behövde leva det jag inte hade levt ordentligt när jag var i tonåren. Och det gjorde jag, som svar på din fråga, att om jag fick göra om mitt liv så skulle jag vara lite mer aktiv i tonåren och testa på lite mer grejer, våga vara lite med tjejer och så, som mina andra polare gjorde. Så att jag hade kunnat på något sätt lägga energin på att rädda puckar ännu mer sen, och ett år bakom Myllis, och sen hade jag åkt vidare och testat vingarna någon annanstans.
Det enda tränarjobb som skulle få dig att överväga att lämna din nuvarande yrkessituation är en position hos en NHL-organisation.
Där har du helt rätt, så till vidare. Jag fick ett anbud från KL-lag bara för någon månad sedan här, komma och hjälpa dem och vinna.
Som målvaktstränare då, eller?
Som målvaktstränare.
Vill du, kan du avslöja vilken klubb?
Nej, jag får inte avslöja vilken klubb. Men Andreas Johansson som jobbar som agent nu, han har ju startat Super 10, det företaget. Han har ju mycket kontakter borta. Så att, det var en klubb där som behövde hjälp med sina målvakter.
På tal om Andreas, det var ju, vad jag förstått i alla fall i efterhand, det här var ju något år innan jag klev in i hockeyjournalistiken på allvar, så var du och Andreas nära att partner ihop i HV71. Han klev ju in 2014. Det ryktades att du skulle kliva in som assisterande tränare då, men då valde du ju tv-branschen och hoppade på Viasat tåget. Men nu när det har gått några år, hur sugen var du på att tacka ja till det arbetet?
Nej, grejen var att jag är, lik Thomas Holmström kan man säga, all in eller all out. Det är därför jag försöker undvika att öppna den här påsen mostbågar. Och det är ju samma när jag går in i tränarroll. Vet ni, jag jobbar i Färjestad där 8 år. Jag jobbar i snitt 100 timmar i veckan. Alltså i stort sett all vaken tid la jag på att försöka hjälpa laget att utvecklas och hitta vinnande vanor. Och
när vi har pratat om hälsosam livsstil och tänker, nej, det låter inte som att det går.
Nej, det är inte
ens sant.
Och därför blev det ju ingen balans i mitt liv. Och när Jonathan föddes, och ju äldre han blev, framförallt jag minns när han började bli en 2-3 år och han ville leka och så. Och jag sa att men jag ska bara göra klart den här videon, sen kommer jag. Och nästa gång som jag tittade upp, ja, då hade de ju somnat för 3 timmar sedan. Och då kände jag att det här är inte värt det. Jag har redan varit med och vunnit 3 SM-guld. En som spelar i Luleå och 2 som coach. Att nu är mer för att jag ska vara lycklig och bra som människa, som vill jag hitta en balans. Och då hade Gide sett mig vid någon reportage som de gjorde när jag var målvaktscoach och skickade ett sms att i mitt nästa liv vill jag bli målvakt och då får du träna mig. Tror jag han skrev det på Twitter eller om det var på
ett sms. Men alltså, var det Gide som lockade in dig på expertspår? För det var inte Per Nunstedt eller Tobbe Karlsson eller Bark eller någon annan på Viasat och
Nentrop? Nej, utan första gången jag fick vara med i rutan, det var David Fjäll faktiskt gjorde sin programledardebut på SVT och jag fick vara med och sitta där och göra någon sån här Euro Hockey Tour-turnering. Och kände att det här är ju det närmaste att stå i mål jag har kommit. Alltså den typen av adrenalin och nervositet som det blir när det är live-tv. Det är ungefär vad man kunde känna när jag skulle stå i mål. Så det är det närmaste känslan. Man kommer ju aldrig riktigt dit som hur det var att vara spelare. Men att jobba med live där man vet att allting händer i nuet. Det är precis som att vara målvakt. Det är nästa puck man ska rädda. Eller det är nästa fråga från JD jag ska besvara. Så att när jag märkte att han gillade vad jag gjorde. Och jag älskade ju vad JD gjorde. Jag hade ju sett mycket honom på tv och tänkte, det där är en riktig kanonkille. Sportkunnig och gillar hans förmåga att skapa en härlig atmosfär. Och det var då jag frågade honom, jag bestämde mig, jag berättade till Håkan Loob att jag ska testa att jobba med tv. Och han sa, han tackade ju för målet gett i Färjestad och så sa han att lycka till, jag tror du kommer tycka det är superkul och vara bra på det. Så att han,
har du blivit mer fåfäng med åren i tv-rutan?
Ja, det där är, jag sa det till våran, vi har ju otroliga sminköser, Hanna och Frida som jobbar på Nent som sminkar oss. Och när Valentina och jag fick smink och Niklas igår inför studion så sa det är nästan veckans höjdpunkt det här, och Valentina höll med om det. Jag sa att jag skulle ha en massage varje morgon om jag var miljardär, och då sa Valentina jag hade haft anställt Hanna och Frida som skulle sminka mig varje morgon. För att sitta där, du vet, i 5 minuter och bli ompysslad. Och man kan ju vara jättetrött när man kommer det. Och
nu svarar du inte på min fråga. Har du blivit mer fåfäng under de här åren från 2014?
Jo, det jag skulle säga var så här. Mitt första junior-VM gjorde 2014. Då satt jag och Mattias Nordström och Niklas Ide. Och då sa producenten, som älskar att springa själv, att Granqvist måste nog börja springa. Och så tittade jag mig i spegeln. Jäklar vad rund jag är. Du vet, TVn lägger ju på en 5-6 kilo.
Så var det inte det en liten elak bodyshame-kommentar?
Ja, det var ju en bodyshame-kommentar. Ja, absolut. Kan, ja. Men sånt där gillar ju inte jag. Jag är ju extremt emot mobbning. Och jag är extremt emot den kulturen som var på 90-talet, om man säger så. Som tack och lov har blivit mycket, mycket bättre. Att det är mycket mer välkomnad oavsett vilken bakgrund och sexuell läggning och kön och...
Ja, men grejeringarna om vilken kroppshydda man har så, det känns som att det är på väg att tyna bort allt eftersom.
Det håller på att tyna bort, men det han sa, eller det Gide sa till mig då, att du kan ju ställa kameran så att du tappar 5 kilo. Va? Kan man? Då sa jag till dem, till Åsa och de som jobbar med kameran, men ställ in min så att du drar bort 10 kilo. Kan du inte göra det? Ja, jag gör det, sa hon då. De skämtade mig. Så jag satt ju hela junior-VM där första året jag jobbade och trodde att de kunde med kameran liksom tajta ut. Men samtidigt, det som jag säger att på något sätt, lite som när jag jobbar som videocoach och jobbar med målvakterna. Jag som Martin Brodeur kollar på alla sina klipp. Så har jag jobbat med mina målvakter. Man skapar en kärleksfull stund där man sitter och tittar. Där målvakten kan se, vad gjorde jag bra? Kan jag fortsätta med? Är det något jag kan göra annorlunda? Lite samma kan man göra när man jobbar med tv. Och min Gide sa till mig, titta på dig själv. Bara så att du ser hur det ser ut, gesterna och... Utan att förändra den du är, såklart. Man ska försöka våga vara sig själv. Men samtidigt är det ju en konstform där man ska försöka förmedla någonting till tittarna. För vi sitter ju där för tittarnas skull och försöker presentera världens häftigaste sport. Och på det sättet så är det ju ganska viktigt hur man förmedlar saker. Men jag är inte superfåfäng, tack och lov. Men däremot så känner jag att jag blir lite mer medveten om utseendet om man jämför med när jag spelade pingis i Färjestads omklädningsrum 2011, guldålet där, än när jag sitter i rutan med Gido och gänget.
Vi nådde fram till ett svar där till slut i alla fall. Fördomen börjar ju med att du skulle kunna tänka dig att kliva in hos en NHL-organisation om du skulle få frågan. Och det var ju nära att du skulle bli målvaktstränare i Pittsburgh Penguins. Du i alla fall intervjuades om det arbetstillfället. Och det finns så mycket här som jag vill veta. Men som jag uppfattat det, du har jobbat med Eric Comrie och på den vägen träffade du Sidney Crosby. Eller hur gick det där till egentligen att du faktiskt fick en ganska nära och tät kontakt med världens bästa hockeyspelare? Nu är det vissa som konkurrerar om det, men de senaste 10 åren, 15 åren så måste man ju hävda att Crosby har stått på tronen allra längst i alla fall. Så hur gick det där till, Erik? Du måste berätta nu.
Ja, hur det gick till. Efter monsteråret med Jonas Gustafsson, och även när jag jobbade med Nilstorp och Salak när vi vann guld 2011. Då började KL skicka målvaktstränare. Så det kom folk. Masken till exempel som jobbar som målvaktscoach nu i Färjestad kom och var med en vecka och hjälpte till. Och jag lärde mig mycket av att träffa andra målvaktstränare. Men även KL-killar. Det kom några killar från Schweiz också som på något sätt kom och utbilda sig och titta vad vi gjorde där i Karlstad för att utveckla målvakterna. Och på den tiden hade jag Four Sports. De har hjälpt mig med hockeykontrakten. Four Sports Agency där Daniel Giger jobbade i Schweiz. Och sen jobbade Mikael Johansson och Johan Finström här i Sverige. Så de hjälpte mig med mina hockeykontrakt. Och den firman, Four Sports, hade kontakter borta i såklart borta i NHL. Det har de ju med NHL-jobben. Och då är det en kille som heter Eric Comrie som har som är målvakt nu. Han i NHL och i AHL. På den tiden var han ung. Och han hade en pappa som hade kontakt med den här Forsports-agenturen. Och på den vägen var det, han bjöd över mig och jag var med på isen där i 10 dagar i Kalifornien på sommaren och jobbade med Eric Comrie. Och första träningen vi ska till, efter jag har landat lite jetlaggad, så sätter vi oss i bilen och ska köra till ishallen då. Då säger pappan Bill där, underbar kille, ja, som skyttar idag kommer det vara Sidney Crosby, Nathan MacKinnon. Och så, jag kan säga,
Den gåshuden
och den chocken i kroppen, det är sällan man har varit med om det. Jag minns när Håkan Loob ringde till mig och skulle värva mig till Färjestad.
Från Rögle också, eller?
Från Rögle, ja.
Just det, efter de 4 åren.
Ja. När han ringer det 2006, det var också så där gåshud. En sån där barndomsidol som man har sett på tv ringer. Och det är samma när han säger när vi är på väg då. Då har jag gjort mitt program som jag ska jobba med målvakten Comrie. Och då säger Bill att de här skyttarna, Matt Duchene var med där också, Seth Jones. Så många av de här, McKinnon var inte ens draftad då, men Crosby var ju en världsstjärna. Och då hade de Daryl Belfry som utespelarnas skills coach. Och så var jag med där som målvaktstränare då. Och det jag gjorde, först delade vi upp då, så att jag jobbade med Comrie själv första halvtimmen med de övningar jag ville göra. Och så jobbade de med utespelarna och en annan målvakt. Men sen så blev det ju övningar tillsammans. Men det jag gjorde med Comrie var att jag började filma från puckens öga. Det är ju en självklarhet för alla svenska målvaktstränare. Men där borta i Kanada var det inte då. För det är ju pucken som ska räddas. Så på den tiden fanns det ju inte iPad. Men man satte filmkameran nere vid isen från pucken. Och för honom, Comrie målvakten, var det ju en aha-upplevelse. Men även för Crosby. Och jag brukar när jag föreläser prata om Sidney Crosby. Jag har 4 ord i livet. Hej, hjälp, tack och förlåt. Kan man få in de orden i sitt liv, då kommer det bli bra. Och framförallt när det kommer till relationer. Så när jag kom in i omklädningsrummet där, det var ganska fullt där inne. Det var säkert, ja men det var en 15 utespelare och några ledare. Så det var mycket folk. Men det fanns en liten plats bredvid Crosby. Och direkt kom in, ah, hello, welcome, my name is Sidney. You can sit beside me. Så direkt var han välkomnande. Du kan komma och sätta det här bredvid mig. Förstå vilken känsla att känna sig så välkomnad av världens bästa hockeyspelare.
Hur lät engelskan då? Något så nervös, kanske lite svettig i handflatorna. Thank you, Sidney.
Nej, men det var ju som man dansade, du vet, på skolgympan när man ska hålla tjejerna i handen. Man kände att handen är helt iskall, alltså ens egen hand, och svettig. Och hur mycket man än försökte få den varm så gick det inte. Lite så var det här, men just den här värmen man kände i hjärtat. Och när han direkt började han fråga mig om svenska målvakter. Ah, vad säger de om honom och honom? Och hur skulle jag kunna göra mål på honom? På något sätt ber han ju om hjälp. Han vill ha kunskap från den bulten som kommer från Sverige och glider in där. Direkt utnyttjar han tillfället att han ser att här kan jag få information som kan hjälpa mig.
Ja, überproffs.
Och sen, va?
Ett überproffs verkligen.
Vilket überproffs. Och sen säger han tack. Han är tacksam. Vi är ute på isen och kör. Han gillar ju det han ser. Det jag kör med Comrie. Och tänker att jag skulle kunna hjälpa Fleury och bli lite tajtare i spelet. Marc-André Fleury hade ju vunnit med dem 0-9. Men hade ju enorma problem några år efter det. Han blev för fladdrig och jobbade för långt ut i många lägen. Så då rekommenderar ju Crosby till Pittsburgh att de skulle intervjua mig. Och det jag vill bara avsluta det här med ispasset, att det var 2 timmar på is. Det här är mitt i sommaren i Kalifornien. Det är 35 grader varmt ute. Det är i juli tror jag det var. Efter ispasset, då vill han köra extra. Så då kör han sina styrningar och så. Och sen kör de 2 puck. Så det är ju tävling mot Comrie ända till istiden är slut. Och det är ju det häftiga man säger Crosby är att han, jag tror han ramlade några gånger under träningen. Jag tänkte, oj, världens bästa spelare ramlar. Men det var för att de gick utanför komfortzonen. Så Daryl Belfry satte ju övningar där de lite utanför vad de behärskar. Och så gör de det om och om igen. Och det var ju absolut ingen hån eller någonting på isen. Utan det var mer, man vågar testa gränserna utanför det man behärskar. Så man ska bli bekväm eller obekväma. Och sen efter ett tag så sitter det ju. Så att få se det tyckte jag var otroligt inspirerande. Också en gång blev det fel. Han råkade skjuta målvakten i huvudet. Vad gjorde han då? Fram, klappa av benskydden. Sorry, det var inte meningen. På det sättet vill jag säga med hej, tack, hjälp, förlåt. Han hade alla de ingredienserna.
Den akronymen borde man nästan trycka upp på tröjor och kepsar och allting. HHTF. Det kanske är en affärsidé som vi ska lansera här.
Ja. Tack Adam, det är ju helt suveränt för HHTF. När tiden är slut sen, det har gått 2 timmar, du vet, vaktisen kör in med ismaskinen. Vem är den första killen som börjar plocka puckar? Ja, det är 87an. Crosby. Och när han gör det, det är klart då McKinnon och de andra hjälper till.
Plocka och det här in puckarna. Är ju en år han är i sin peak också, ska vi säga.
Det här är peak. Alltså det här är Sidney Crosby som ett år senare avgör. Han har avgjort OS-finalen 2010 mellan benen på Ryan Miller. Det är något år efter det vi ser där. Det är han som sen gör målet mot Sverige friläget i OS-finalen 2014. Så att han är ju absolut peak. Men han åker fram, tackar vaktmästaren. Gör en high five med vaktmästaren. Thank you. Så just den här dagen med Crosby, sen träffar jag honom många fler gånger. Vi var på is mer gånger tillsammans. Han är också polare med Eric Comrys storebrorsa Mike Comry, som bland annat har spelat i Färjestad och även spelat i NHL i flera olika klubbar. Så att han tillbringar mycket tid där i Kalifornien där han kan vara ganska anonym, Crosby då. Det är skönt för honom. Är han i kanadensiska städer, då är det hysteri såklart. Men just det här att få uppleva det på nära håll och se en världsstjärna som har det här hej, tack, hjälp, förlåt och lever det i varje stund av sin dag. Det var ju så otroligt inspirerande. Sen ringer Pittsburgh mig. Jag har en lång intervju med Dan Bylsma då som var head coach. Jag kommer ihåg, jag går där nere på stranden i Ängelholm där utanför våran stuga. Vi pratar säkert 1,5 timme. Jag har lite som nu, jag har ju ibland svårt att vara tyst. Det är därför bra att du avbryter mig. Och det gjorde ju Bajsma också. Men det var ett jätteintressant snack. Och jag, det var ett litet misstag jag gjorde, känner jag efterhand. Att jag berättade exakt vad jag skulle göra med Fleury.
Okay.
Exakt in i detalj. Men sen så gick tiden. Jag fick mail, de hade kontakt med mig. De hörde av sig efter en månad och sa att du är en av 5 kandidater kvar. Det var, hade varit 50 som var aktuella. Jag var en av 5 kvar. Sen går det en månad till. Och nu är ju säsongen på väg att börja med Färjestad. Nu är vi ju inne i slutet av juli. Och då säger de att vi kommer ta ett beslut snart. Det är du och Mike Bales kvar som jobbar internt i vår organisation med AHL-laget och det. Det kommer bli någon av er. Men i det här läget så nu börjar jag känna fan, det här att, fan vad det här har dragit ut på tiden. Men för dem var det ju ingen stress. Campen för dem skulle börja i september. Men jag skulle vilja ju veta, för jag skulle gå in i en ny säsong med Färjestad. Men summa summarum, till slut blev det att VF, Värmlands Folkblad, skrev en artikel om att jag var på väg till Pittsburgh. Det hade sipprat ut på något sätt. Jag berättade vid någon lunch där för några lagkompisar. Någon hade läckt till dem och i det läget så direkt den artikeln kom på Värmlands Folkblad. Vet, bara någon timme senare så kom det ut i det borta i NHL som det är nu för tiden. Och i det läget så dagen efter tog de beslutet i Pittsburgh att de kör med Mike Bales.
Vänta här, så det är VF lokaltidningen som satte käffar i hjulet för att du skulle få ditt drömjobb i Penguins alltså?
Nej, alltså, grejen är så här. Låt oss säga 2 saker. Nummer 1. Skönt att det blev snabbat på processen. Jag hade inte orkat gå och hålla på längre. Så på något sätt tror jag också omedvetet jag började prata om det på lunchen där. Wallin och Sanni och några spelare hörde ju vad jag pratade om. För att jag kände att jag började bli otålig. Nu vill jag ju veta. Och det vill ju Färjestad också på något sätt.
Säga det. VF har ju aldrig fått ett sånt världsligt genomslag som genom den artikeln. När den spred sig ända till Nordamerika.
Ja, men den spreds väldigt fort. Men, och sen så tackade Pittsburgh. De sa att de sa att den information jag hade gett dem om Fleury, den skulle de använda sig av och så. Men sen såg jag på deras pressrelease att Mike Bells bra intern rekrytering, vi vet vad vi får, och han håller en låg profil.
En peak mot Erik Granqvist.
Ja, en peak. Är du med? Jag är ju inte känd för att hålla en låg profil. Lite Thomas Bulan Berglunds devis på 90-talet. Hellre ökänd än okänd. Det var lite en sån devis då som gick då. Men skämt åsido, för mitt personliga liv så var det ju en evinnerlig tur att det inte blev. Och det brukar jag och Yvonne prata om, att vi hade inte varit tillsammans längre om det hade blivit Pittsburgh. För att hon drog ju ett enormt tungt last där de där åren i Färjestad när... som gjorde att jag kunde lägga nästan all tid på jobbet i Färjestad som coach. Och när vi sen, jag fick testa med Ide, jag fick göra Jonathan Quick mot Lundqvist i Viaplay-studion och visa lite skillnaden mellan dem. Det var ett nytt sätt att visa tv lite grann. Det var inte så vanligt på den tiden att man gick upp och visade på golvet. Men Ide sa, nej men det är ju perfekt. Var beredd, golvet kostar 1 miljon så att du får inte förstöra golvet. Så blev jag lite nervös för det. Men just det sättet att visa, och det gillade Per Nönstedt, chefen. Och nu jobbar jag mitt 7:e år där. Men jag och Yvonne, vi fick ju parterapi och gick 10 sessioner med en underbar terapeut nere i Ängelholm efter vi hade varit där och vi hade bytt bana. Så att vi kom ju fram till bägge två att hade jag åkt till Pittsburgh och försökt ge järnet där och hjälpa Fleury och dem att vinna en ny Stanley Cup, då hade jag nog tyvärr tappat en relation.
Så det är VF du ska tacka här för att de räddade ditt äktenskap.
Exakt. Så, ibland blir man ju förbannad när folk läcker saker och det kommer ut och så, men ofta så kan man ju vrida på det och säga att ja, men jag är tacksam att det blev som det blev. Och att få jobba med Niklas Jihde som du känner och hela gänget där, alltså det är som att vara i ett lag där det är helt underbart att komma till jobbet, när man gör varandra bättre och alla är lagspelare. Oavsett vilka personligheter man ser så gör alla sitt yttersta. Även de som såklart hjältarna bakom kameran och jobbar med ljus och producering och allting tillsammans med oss som sitter i...
Erik, nu kommer jag avbryta det för nu måste vi faktiskt vidare. Du eller någon i din närhet skrev din Wikipedia-sida.
Ah, det är ju helt rätt.
Är det så?
Ja.
Jag
helt rätt.
Prickade den alltså.
För ja.
Jag tänkte att den var så detaljerad så jag kände att det här måste ju vara någon Erik eller Bulten känner som har skrivit
ja,
det här.
Ja, exakt.
Ja.
Då... Nej, men det var, jag vill inte outa den personen som har gjort det, för jag har inte frågat om jag får göra det. Men däremot så en väldigt smart person som gillade det jobb jag gjorde i Färjestad och var ett stort fan till Färjestad och så vidare, som... Ja, men så att,
den folk ska... säljer ju in dig väldigt bra, det ska vi säga.
Ja, men när folk ska söka på dig och vet, ja. Det är ingen som vet vem...
Nej, ja, men det var en målande beskrivning om dig som människa också. Det var inte bara tränarkarriären, så det var därför jag hajade till lite att här är det nog...
Du, jag har inte tänkt på det på 10 år eller på många år.
Ja.
Så du får gärna uppdatera om du vill.
Jag kan ha högläsning här i podden. Ja, men okej, så just nu 3 av 4 rätt i fördomsdelen.
Nej, alla rätt! Alla rätt.
Även måttet runt bicepsen hade jag väl fel på?
Ja, det hade du.
Ja, 3 av 4.
Men det är ju helt sjukt att du hade fel där, för det borde du haft rätt på. Men det var faktiskt fel.
Din dragning till hinduismen har fått dig att tro på läran om reinkarnation.
Ah, otroligt intressant. Enorm dragning till kärnan av alla religioner har jag.
Okej, okay. Inte alltså, bara hinduismen alltså.
Alla, alltså... Buddhismen, hinduismen, kristendomen, alla religioner. Kärnan är kärlek. Kärnan är medvetenhet om att livet är ett mirakel. Men sen är det all galenskap runt den. När människor vill kontrollera och få makt. Och när det övergår i ismer så blir det ju rena vansinnet. Men just kärnan i budskapet, vad Jesus sa, vad Buddha försökte förmedla, Krishna, alla möjliga, den kärnan, det är ju ett mysterium. Och det är ju kärlek. Så jag tillhör absolut ingen religion och jag tror inte på någon religionslära. Och ej heller ett...
Så du försöker inte leva ett så pass bra mänskligt liv som möjligt nu för att du ska återföda som en ko?
Nej, exakt. Men jag försöker behandla andra människor som jag vill bli behandla själv. Inte mobba, inte försöka förminska andra, inte vara elaka som är mening.
Det mantrat ska man ju verkligen leva efter. Som
ja, det är den gyllene regeln. Ja. Och om det blir fel ibland, som det blir framförallt när man är förälder och det är massa barn, ibland tappar man tålamodet och ryter till, då finns det ju ett ord man kan säga och det är förlåt. Förlåt, det blev fel, jag ska försöka bättra mig. Men så det, jag måste säga att du är ändå helt rätt väg med fördomen. Men
halvt rätt
jag, kanske. Jag är mest bekymrad över att försöka njuta, andas och njuta av just den här stunden vi finns till.
Du har på sann Glenn Strömberg maner kastat både racket, boll och allt du kunde få tag i efter en pingisförlust mot Niklas Holmgren.
Ja, det kan jag säga att jag är uppväxt med pingis. Jag vann faktiskt Färjestadmästerskapen. Jag mötte Håkan Loob som ju är briljant i pingis i final. Men det som du beskriver, det har ju hänt många gånger under uppväxten. Vi hade bord på övervåningen där och mamma, damfrisör, frisering inne i vårt hus, liten tillbyggnad där. Så hon hörde ju ända ner när jag och brorsan och kompisar spelade och det var ju många rack som rök tyvärr. Alltså tävlingsinstinkten var ju maximal. Men just när jag mötte Loob, då specialbeställde jag ett koreanskt defensivrack med så här knallgummi på ena sidan och ett halvloopsgummi.
Alltså det är bara du som skulle kunna göra någonting sånt.
Ja, och du vet, när jag fick det, helt plötsligt började jag vinna matcherna. Så jag vann mot Christian Berglund då, som var riktigt bra också i pingis. Micke Johansson också. Så jag lyckades besegra dem. Och då var det ju Håkan Loob, stormästaren, kvar. Och Håkan, vet du, han kan skruva bollarna så det är löjligt. Men tack vare mitt nabbracket då bet inte skruvarna. Och det är otroligt läskigt att möta ett nabbracket om du inte är van. Så jag stod ju bara och returnerade hans serva med tålamod. Och sen kunde jag loopa från halvdistans. Ganska bra reaktioner. Och nu har jag ju linser så jag ser bollen. Så jag tror jag vann med 4-2 i seten mot Håkan till slut.
Men du, jag minns ju era pingisduster när jag var på Viasat-relationen mellan dig och Holmgren. Och jag har aldrig sett en sån fokuserad pingisspelare som du. Jag har för mig att du hade ett pannband och svettband vid handlederna. Och du hade en packning med er också. Men att Holmgren, han stod i sina vardagskläder. Men du var så inne i den där stunden. Och det var så fantastiskt att se när jag fick döma er två.
Ja, det är lite mig i mitt nötskal, i ett nötskal kan man säga att jag har ganska lätt för att leva mig in i saker, så inlevelsen blir ju total. Det är därför jag älskar att vara med Niklas Jihde som zoomar ut och har koll på vart vi är på väg. Yvonne också, min sambo, är ganska lik Niklas, otroligt bra koll på vad som händer om ett halvår och imorgon, medan jag blir ganska uppslukad av nuet. Och Holmgren är ju otroligt bra i pingis, han spelar ju med korpen pingis och tävlar varje vecka.
Mm. Och har också tävlat mot Gio Wallner när de var yngre.
Tävlar mot Gio Wallner och Appelgren och så att han är ju, och problemet för mig är att jag spelar ju 2 gånger per år nu. Så när det blir de här mötena med Holmgren, du vet, han är så fruktansvärt bra och det är så begränsat utrymme så jag kan inte spela till mina styrkor. Så inne på Nent-redaktionen där när vi har spelat uppe på kontoret, då vinner ju han. Jag har lyckats ta något set, men han är ruggigt bra. Men jag har sagt så här till Holmgren.
Men du lyckas i alla fall ta ett set, Bulter. Jag minns när jag fick spela mot honom. Han vann ju med 11-0 när han spelade med vänster mot mig. Alltså han är fruktansvärt tricklig, Holmgren.
Och vet du vad han har också? Och det är ju inte förvånande för lyssnarna. Han är riktigt bra trash talker.
Ja, men otroligt.
Så har jag ledningen.
Han bröt ju ner mig mentalt i matchen.
Han kan ju kommentera under bollen. Så när jag har ledningen 9-7. Var är Jarmo Myllys? Var är Jarmo Myllys? Och du vet, då börjar jag ju tänka tillbaka till åren vid båsdörren och slår ut. Så att han är ju... Men jag har sagt så här. Vi ska ta i en hage någon gång. För Stiga skickade rack till både mig och Holmgren. Och hela uppsättning kläder. Så när den här coronapandemin är över. Då ska vi hyra en hage. Och ta en 7-sättare. Alltså med de bästa förutsättningarna.
Varför en hage?
Han är favorit, men det är inte omöjligt att jag kan knipa några sätt.
Ja, men vad random att hyra en hage för en pingismatch.
Är det statshandel? Tommy Söderström spelar badminton bredvid.
Exakt. Du har på flyget hem från Stockholm efter en studiosändning brustit ut i gråt när du tänkt på din och Niklas Jihdes vänskap.
Ja.
Det har du gjort. Jag ser det framför mig att du efter kanske en helg med flertalet Stanley Cup-matcher som ni har producerat ihop, så du tänkt på vägen hem till Ängelholm att vad fin han är, Niklas. Jag kan tänka mig att du har suttit och tänkt så.
Det stämmer, för vet, att ha hockey som passion som jag har haft ända sedan jag såg Pelle Lindberg i OS 1980 med den karisman, och själv försökt stoppa puckar och ja, kämpa genom hockey, hur det var på 90-talet där, när det var en miljö där man skulle bita ihop och inte visa känslor och så, vilket jag egentligen inte gillade alls. Jag gjorde terapi efter min karriär, åkte till Indien och mediterade och hittade tillbaka till mig själv och hittade tillbaka till enorm glädje, den här lilla killen och tjejen man har i sig där inne som vågar visa känslor och våga känna vad det än är, glädje, sorg, rädsla, som det är att vara människa. Man behöver inte bita ihop och alltid låtsas som att man inte känner någonting. Och att därifrån få lära känna Niklas Jihde, som ju är så en av de absolut finaste människor jag har mött, som också har hjälpt mig så mycket mitt nya jobb nu, när jag fortfarande får jobba med min största person, hockey, och det här han har ledsagat mig som en mentor då. Så ibland så blir jag känslosam, framförallt när jag åker hem från en sändning, som du säger, kanske lyssna på någon bra musik, Leonard Cohen eller någon sån musik som jag gillar. Ibland börjar jag gråta och tänka, vad fint att jag fick uppleva det här. Många gånger kändes det hopplöst för mig. Du vet, jag stod och öppnade Boston. Jag kanske öppnade 25 matcher i rad. Jag bodde själv där mitt i Luleå och i mörkret. Och tänkte, fan. På något sätt fick jag aldrig leva ut riktigt min potential. Och när jag är tillsammans med Niklas, det kändes som att jag alltid är välkommen som jag är. Vilket alla är i Niklas närhet. Och få leva passionen fullt ut då. Ibland kommer det över mig att jag är tacksam att jag får uppleva det här tillsammans med en sån människa som är en sån teamplayer och verkligen gläds med åt att andra får skina. För Niklas Jihde, du känner honom också, han är ju ett geni. Han skulle ju kunna vara ett superego som bara profilerar sig själv, men han är ju...
Ja, men nu blir det här en liten hyllningskör till Niklas, och det tycker jag han förtjänar. Ja. Nu känner ju inte jag honom lika bra som du gör, men det jag uppfattar honom som, det är att han är otrolig på att se alla. Oavsett status eller nivå eller var man kommer ifrån. Och det tycker jag nästan är den finaste egenskapen faktiskt.
Där ringar du in det. Johanna Dahlén, eminenta reporten som jobbar.
Superkollegan till mig.
Superkollega till dig. Du får hälsa henne så mycket. Hon var och gästade oss i studion och var med en hel nattsändning och tittade hur vi jobbade och så. Hon är ju jätteduktig kommentator också och skribent. Så njut av hennes artiklar och kommentering. Men Jihde i morse, när jag vaknade då, man har ju ställt om dygnet helt nu. Så jag somnade 7 i morse och sen vaknade då strax efter lunch. Då hade han ett sms. Han bara, härligt jobbat igår. Och sen sa han, förlåt att jag inte han ser det så mycket, men det var så mycket igår med allt jag skulle hålla i. Så att då, är du med? Vi har jobbat ihop i 7 år. Och han säger, och jag tänkte, jag satt och betraktade i det, jag tänkte, det är helt otroligt. Han ska ha koll på alla 180 punkter i körschemat och var närvarande när han lyssnar på oss, samtidigt som han har i örat vad producenten säger, samtidigt som han har Johanna som är fantastisk och är nyfiken, och då försöker han vara med henne och dela med sig så mycket som möjligt så att hon ska få en bra upplevelse, plus att han pratar med alla i personalen, han behandlar alla lika. Och det var det första jag fick lära mig när jag kom till Viaplay och börja jobba, vilket jag älskar också, det passar mig perfekt, men att här behandlar vi alla lika. När vi sitter och käkar, då sitter vi och käkar tillsammans. Det är lika viktigt att hälsa och fråga oavsett roll man har, så att alla ska känna sig sedda och uppskattade, och det lever ju han varenda sekund.
Du Erik, jag tror att jag har 6 av 7 fördomar som jag hämtar hem här. Det innebär att jag är 85%. Är det godkänt? Jag tänker att vi får jobba ur någon slags målvaktsräddningsprocentsaspekt här. Och då är det väl... Det är ju rätt svagt att vara 85% som målvakt. Men kanske i Hockeypuls podcast så är det okej, eller?
Men helt allvarligt, du är 100%ig.
Nej, det är jag inte. Den här bicepsfördomen följer inte så väl.
Nej, men bicepsfördomen. Biceps är ju faktiskt... Jag minns när jag gick i skolan på, när jag försökte vara bäst i klassen som jag sa, eller försöka ha så bra betyg som möjligt, då satt jag i linne på ett klassfoto i åttan. Alltså förstår du, linne, och så hade jag nedstucken en penna och en attachéväska tror jag bredvid mig. Vilken komplex person. Så att biceps har ju på något sätt alltid varit det jag har varit mest nöjd med min kropp. Så det är ju helt ofattbart att jag inte mätt bicepsen. Ja, så jag måste ändå ge det rätt för den där fördomen.
Ja, vad fint. Vi får mäta din biceps ihop någon gång. Ja, som ni har förstått vid det här laget, gillar Erik Granqvist att prata. Och jag älskar ju att lyssna på honom. Vilket innebär att vi kommer behöva göra en liten specialare i podden här. För första gången någonsin kommer ett gästavsnitt att styckas upp i två delar. Så nu har ni fått lyssna på Eriks första halvlek. Och inom några dagar här framöver så kommer vi att släppa den andra halvleken med Erik Granqvist. Och då är den klassiska faktarutan såklart tillbaka tillsammans med Bulten, som han kallas. Mer om det inom kort i nästa episod. Fram tills dess hoppas jag att ni har det så bra ute i vårt avlånga hockeyland och att ni får en fantastisk avslutning på detta annorlunda, märkliga och dystra 2020. Så Hockeypuls säger gott nytt år och på återhörande inom kort igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.